Fader, vi tackar dig för din närvaro här just nu, Gud, att du är att du har tagit all vår synd i Jesus Kristus, att du har öppnat himlen och att du kallar oss dina älskade söner och döttrar. Vi tackar dig för så mycket nåd, så mycket kärlek, så mycket välsignelse som alltid strömmar ifrån dig, Fader. Och vi tackar dig att kärleken har egentligen inget syfte, utan din kärlek är sitt eget syfte. Du älskar oss för att, helt enkelt, Gud. Och vi tackar dig för det just nu. I Jesu namn. Amen. Yes. Underbart att få mötas inför Herren så här en söndag morgon. Jag är ju egentligen mitt i semester nu, men det är alltid gott att få predika. Man tar inte semester från evangeliet. Så att det är väldigt gott att bara kunna få dra ifrån Herren och bara få se vad Gud gör. Ni vet, Jesus, han är ju en livsförvandlare. Och det underbara i det kristna livet är ju att man får bara haka på. För ingenting i det kristna livet hänger på mig, utan allt hänger på honom genom mig. Och det enda vi behöver göra, det är att fortsätta ta emot så mycket att det flödar över. Så det är väldigt underbart. Det är därför, vet ni, i breven så använder Paulus aldrig uttrycket att följa Jesus eller vara lärjunge, utan han talar om att vi lever i Kristus och Kristus lever i oss. Alltså våran uppgift som kristna handlar egentligen inte i nya förbundet om att följa Jesus, för han har flyttat in i oss. För du var aldrig något bra på att följa Jesus ändå. Det kan vara bra att komma ihåg, vet du. Det kan vara bra att komma ihåg att du fixar inte det här själv. Och istället för att han säger, gör så här och så här och så här, så säger han, jag kommer att flytta in i ditt liv. Och jag lever det kristna livet genom dig. Jag är din vishet, står det i första Korinthierbrevet 1. Jag är din rättfärdighet, din återlösning och din helgelse. Jesus Kristus själv fixar oss inifrån och ut. Och det är väldigt gott att veta det. Evangeliet är så goda nyheter att det är svårt att förstå. Evangeliet är så goda nyheter att det vänder upp och ner på våran logik fullständigt. Jag tänkte vi skulle tala lite grann om det här idag, för att många människor börjar och lever utifrån fel plats. Och försöker man leva utifrån en plats där man inte är, så blir det väldigt svårt att få hjälp, vet du, för att Gud kommer aldrig möta dig där du inte är, utan han möter dig alltid där du är. Det är därför det är bra att inte försöka få till det här i egen kraft, utan bara inse att jag fixar inte det här. Men du fixar det här genom mig. Så det är väldigt gott. Vi ska läsa ifrån Filipperbrevet 2, tänkte jag. Bara i verserna 3 till och med vers 11. Det står så här: var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt, och han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukades och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden, Och alla tungor bekänna Gud, Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Väldigt ofta så när vi tänker på det kristna livet så börjar man i vers 3. Och vi ska egentligen inte, jag börjar i vers 3 nu för att jag vill visa vad som händer när man börjar på fel plats. Vers 3 börjar med att säga var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Och väldigt många människor har gjort sin efterföljelse, sitt liv med Gud till ett eget projekt och där hela kristendomen blir väldigt funktionell. Så här, Gud älskar mig. Och så kommer liksom, vad har han för syfte med det? Det är ungefär som att jag skulle säga till mina barn, jag älskar dig därför att jag har ett syfte för dig. Det är ungefär som att jag älskar dig för att du ska infria mina förväntningar. Men så funkar ju inte kärlek, eller hur? Utan kärlek är sitt eget syfte. Gud älskar inte dig för att du ska skärpa till dig, för att du ska bli bättre, för att du ska förändras. Utan Gud älskar dig för att han älskar dig. Han är din pappa och du är hans barn. Han är din, du är hans son och du är hans dotter. Och ni vet, jag älskar ju inte alltid allt mina barn håller på med. Men jag skulle ju aldrig drömma om att säga att jag inte älskar dem. Jag älskar ju inte den av mina barn mer. Som, ja, väldigt mänskligt uttryck, skulle lyckas bättre. Jag älskar ju inte det barnet mer som skulle ha bättre förutsättningar. Utan därför att jag är pappa så älskar jag mina barn. Ja. Och den här texten sätter ju egentligen inte oss i fokus utan talar om att sån här är Kristus. Och jag kommer komma tillbaka till vad det gör med våra liv alldeles strax. Men det står att Jesus Kristus utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt. Och det var ju inte en prestation egentligen, utan Jesus kom för att uppenbara vem Fadern är, eller hur? Jesus säger i Johannes 1, ingen har sett Gud. Och det låter ju väldigt märkligt med tanke på Mose, Jesaja och alla de här. Men Jesus kom för att uppenbara någonting av Gud som inte Mose och Jesaja visste om. Och det är att Jesus kom för att uppenbara att Jahve, den allsmäktige, den helige, är våran Abba. Och det är lite synd, tycker jag, att de inte har översatt det ordet i Bibeln. För Abba betyder ju pappa. Det är den mest intima ord för pappa du kan tänka dig. Ordet för pappa som beskrivs är, tänk min dotter på 3 år. Igår så kom hon och sprang och hoppade upp i min famn och sa, pappa, jag älskar dig. Och så gav hon mig en puss på kinden. Det är vad det ordet pappa betyder. Det är det mest intima ord för pappa som finns. Jesus kom för att uppenbara att sån är vår Gud. Så när Jesu liv beskrivs här i Filipperbrevet 2 så beskriver han egentligen inte vem han är eller vad vi ska göra, utan han talar egentligen om att det är sån här Gud är. Gud älskar människor så mycket att han ger hela sitt liv ända in i döden för att betjäna, för att sätta oss fri. När Jesus tvättar lärjungarnas fötter så är ju så att han är densamma igår, idag och så och till evig tid. Och han kommer att betjäna oss. Han kommer för att tvätta våra fötter. Vet du varför man tvättar fötter? Ja, de är smutsiga ibland. Så. Och på den här tiden så var fötterna var ju liksom mer smutsiga än vanligt, för det var ganska skitigt ute på gatorna och väldigt sällan, så de hade ju inte heltäckande skor, utan det var liksom all möjlig skit och dynga som hade fastnat på fötterna. Så det var det jobb som tillhörde de lägsta utav alla tjänarna. Så där Jesus kommer och böjer sig så lågt för att tvätta lärjungarnas fötter, så blir Petrus provocerad och säger: du får inte tvätta mig så här. Därför att det liksom bröt alla kulturella tabun på hur en religiös ledare skulle bete sig. Tanken var ju att det var lärjungarna som skulle tvätta hans fötter. Men han vände på hela den tågordningen och säger: sån är vår himmelske far. Och Jesus Kristus är densamma igår och idag och så och till evig tid. Det förändras inte. Innan vi kan ge vårt liv för andra människor, så måste vi lära oss och låta oss betjäna så mycket att hans kärlek fyller oss så mycket att det flödar över. Och därför börjar inte kapitel 2 i vers 3. Är inte den uppenbart, så det börjar i vers 1. Där står det så här. 1 och 2. Att om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden, om medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då mig glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Och sen kommer nästa vers som säger: var inte självupptagna. Men han säger: om ni har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek, om ni har gemenskap i anden. Det vill säga att hitta trösten hos Kristus, uppmuntrad i hans kärlek, gemenskap i anden, föregår att du överhuvudtaget ska kunna leva ett självutgivande liv. Därför att ett självutgivande liv är ju inte ett eget renoveringsprojekt, utan ett självutgivande liv handlar om att Kristus lever ut sitt liv genom dig. Det är ju därför i nya förbundet som Kristus flyttar in i oss, renar oss från all synd, rättfärdigar oss, helgar oss och säger: låt mig bygga ditt liv inifrån och ut. Och den träldom som många kristna sitter fast i, det är att man försöker bygga det kristna livet utifrån och in. Det vill säga, för att Gud ska kunna verka, för att positiva saker ska kunna ske, så måste jag förändra mig själv. Men om du läser lite grann i Bibeln, så borde det ju stå ganska klart för dig att det finns ju ingen som fixar att förändra sig själv. Vi fixar inte ens att välja Jesus själv. Bibeln säger: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Det är väldigt gott. Och det underbara är att det här är ju inte bara början på det kristna livet, utan det här är hela det kristna livet. Ja. Att växa upp i det kristna livet handlar om att växa ner. Därför säger Jesus: jag prisar dig, himmelske fader, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de olärda och små. Det vill säga, om du tycker att du har vuxit så mycket att du kan sitta som en expert och analysera det kristna livet, så kommer de här uppenbarelserna att gå förbi dig. Därför att den kommer inte till den som har mognat, växt, byggt sig en andlig karriär, utan kommer till den som har växt ner och insett att jag behöver nåd hela tiden. Och vi fick en lite förnyad uppenbarelse av det här, eller upplevelse av det här egentligen, jag och Linda, förra veckan. För att hon började sin semester torsdag klockan 12 förra veckan, och klockan 1 samma dag så satt vi på flyget till Norge. Så vi liksom hämtade henne på jobbet, och ja, det var lite kul bilfärd dit då, men det löste sig. Det var Lissan som körde oss, och hon är ganska handlingskraftig, så det var nog tur, för annars hade vi fastnat i en bilkö på vägen. Men vi kom på flyget, kommer till Norge, och så åker vi på en sån här fasjätta retreat tillsammans. Så vi var där en vecka. Handlar bara egentligen om att ta emot och bli betjänad av vår himmelske fader. Och både jag och Linda, vi grät oss igenom hela den veckan. Och det var så häftigt sen, vet du, att höra fruns vittnesbörd och säga så här: jag har aldrig upplevt Guds närvaro, Guds beröring, fars kärlek så här djupt någon gång tidigare i mitt liv. Och jag fick kontakt med saker i mitt liv som jag hade liksom stängt av på grund av det trasiga förflutna. Och jag fick också ett gudsmöte. Ibland så var det ett gudsmöte som handlade om att jag grät för att jag blev tröstad. Ibland var det ett gudsmöte som gjorde att jag grät för att jag insåg att jag måste bara ringa och be någon om förlåtelse. Jag ringde mamma bland annat och jag ringde några till och bara tog upp saker som jag upplevde hur Gud pekar på. Och vi har gjort det till en grej att åka iväg på grejer jag och frun tillsammans, gärna ett par gånger om året, bara för att ta emot tillsammans. Och då kan inte vi åka på en konferens om Lappis, därför att om jag åker till Lappis så blir inte det en plats där jag kan ta emot, för folk vet vem jag är där och så får jag vara med och be, så får jag vara med och bekänna. Jag vill inte ha något av det där, vet ni, när jag ska ta emot, utan jag vill komma in på en plats där ingen har koll på vem jag är. Och sen vill jag bara sitta och dricka så mycket som möjligt. Ja. Vet ni vad som händer då? Det blir ett utflöde. Alltså det kristna livet är automatiskt på det sättet. Att om du tar emot så kommer det flöda ut. Men om inte du tar emot och du försöker fixa dig själv så kommer du krascha. Det är som ditt val där. Men det är så det funkar, för att vi kan aldrig bära Guds rike i egen kraft. Det är alldeles för tungt för det. Ja. Och därför så talar den här texten om att om vi har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek, om vi har gemenskap i anden, om barmhärtighet betyder någonting, om medkänsla och barmhärtighet betyder någonting, då kommer vi att leva ett självutgivande liv. Men den här medkänslan och den här barmhärtigheten är ju inte tänkt att du ska läsa som att det är jag som ska ha den här medkänslan och barmhärtigheten, för du har ingen egen medkänsla och du har ingen egen barmhärtighet, utan det handlar om att du ska kunna ta emot Guds barmhärtighet och Guds medkänsla. Har ni tänkt på den någon gång när Jesus är i Getsemane och ber? Det är så tufft för honom att han svettas blod. Och när han ber i Getsemane så säger han: Far. Han säger ju Abba, då står det ju i våran bibel, men det betyder pappa. Pappa, jag vill inte dricka den här bägaren. Och om det finns något annat väg så låt det här gå förbi mig, för det här är för tufft för mig. Jag klarar inte det här. Men om inte så sker din vilja. Och då kom en ängel och styrkte honom. Och detsamma hände ute i öknen. Och fadern talade sitt ord av bekräftelse in till Jesus vid ett antal tillfällen. Har ni tänkt på det? Ja. Det här är min son, den älskade, i vilken jag har min glädje. Lyssna till honom. Och om Jesus levde beroende av den här bekräftelsen, levde beroende av det här inflödet, så skulle jag tippa på att du och jag också behöver det. Och det underbara är att då blir det ju ett inflöde och ett utflöde så här hela tiden, va? Du slipper bli en uttorkad bäck för att du ger ut så mycket att ingenting flödar in. Och du slipper att bli döda havet där det bara finns ett inflöde och aldrig ett utflöde. Och ibland så hör jag att folk säger så här, att i våra församlingar så är folk som döda havet, för folk sitter och tar emot men ger aldrig ut. Och det köper inte jag, därför att jag upplever inte alls att det är så att det är en massa människor som sitter på så mycket som de aldrig har tillfälle att ge ut. Utan jag upplever att jag träffar en massa kristna som är trötta, slut, brända, besvikna och desillusionerade. Därför att det handlar ju inte om hur mycket du vet här uppe. Du kan citera hela Bibeln här uppe utan att du har upplevt fars kram här inne, va? Det är ju det här som är andedopet också, vet ni. Det står att Guds kärlek har blivit utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett till oss. Att den heliga andes uppgift är att ösa ut Guds kärlek i våra hjärtan så mycket att tomrummen fylls upp och trasigheten helas. Och så kan man ge det vidare. Men Och jag menar, jag vet vad det är, och ni känner ju till, ni som hör mig på predika här nu, ni känner ju till min story, de flesta av er. Ni vet vad jag har gått igenom för evangeliet, så jag säger inte att det alltid är lätt. Jag bara säger det, att det bygger inte på din egen motivation och din egen styrka, utan din egen motivation och din egen styrka, den kommer att falla när trycket blir lite större. Ja. Och det var för att Petrus inte hade sett det här som Jesus säger till honom. Du, det är så här Petrus, att Satan har begärt att få sålla dig som vete. Och han säger inte, jag tänker stoppa det här så att du går oskad igenom det. Det är inte det lite märkligt? Jesus vet att Petrus kommer gå igenom en kris där han kommer tappa det fullständigt och springa ut och gråta i natten. Och Jesus säger inte, men jag har bundit upp det här och bett bort det här så att du ska slippa. Utan Jesus säger, för Jesus säger, du kommer att förneka mig 3 gånger i natt. Och Petrus, han är som många av oss säger, att man, vi lyssnar inte. Så han säger, nej, även om alla andra gör det så ska inte jag göra det. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att jag skulle vara en person. De andra kan göra det, men inte jag. Och då säger Jesus, jo Petrus, det är så här, du kommer förneka mig, du kommer bli sållad, du kommer gå igenom en prövning där du kommer krascha, men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet, och när du en gång har omvänt dig, styrk dina bröder, säger han. Och sen är han ju så pedagogisk, Jesus, att han uppenbarar sig inte först för Petrus heller, utan han uppenbarar sig för den här kvinnan då, som kallas apostel till apostlarna, att hon fick komma med budskapet att Kristus är uppstånden. Och sen så uppenbar hon sig för några till, och så säger hon, hälsa till lärjungarna och till Petrus också då. Så han ger en, sträcker ut handen lite grann där. Och sen står han vid stranden i Johannes evangelium, när Petrus är ute och fiskar. Står han vid stranden, och han säger inte vem han är. Utan till slut så ser Johannes vem det är, och då är ju Petrus att han bara hoppar in, simmar i land före båten och sådär. Och när han möter Jesus där så säger inte Jesus någonting om det här. Utan han gör frukost. Och så sitter de och pratar. Det måste kännas lite så här halvtufft för Petrus att sitta där. Så. Ja, är inte det underbart med Jesus? Att han inte är liksom kontrollerad, inboxad, utan han kommer att ge liv, och liv i överflöd, därför att Kristus är överflödande liv. Det är som i den här, som när Aslan beskrivs i den här Narnia-boken, de frågar så här, är han trygg? Och de bara, trygg? Nej, men han är god. Och det är så det är att gå med Jesus. Du får liksom inte någonting som är inboxat och safe, men du får möta honom som är uppenbarelsen av livet, uppenbarelsen av all godhet. Och efter ett tag så går Jesus och Petrus iväg. Och då säger Jesus så här, du Petrus, hur är det nu? Älskar du mig mer än de här andra eller? Ofta, jag läser inte texten nu, för om vi läser texten så läser vi ofta den här texten så religiöst att det blir liksom, men så här, Petrus, älskar du mig mer än de andra? Men det är ju ett ironiskt statement. Jesus, för Petrus har ju hela tiden sagt att även om alla andra förnekar dig så ska inte jag göra det. Så Jesus säger, du Petrus, älskar du mig mer än de här eller? Och då säger Petrus, du vet allt, du vet att jag har dig kär. Okej, följ mina få. Du Petrus, älskar du mig? Ja, du vet allt, du vet att jag har dig kär och sådär. Och så får han den här upprättelsen. Men poängen är att Petrus hade inte kunnat gå in i sin tjänst utan att lära sig att vara en mottagare först. Han hade aldrig kunnat stå och snacka om multiplikation. Först när han förnäkar 3 gånger så får han en upprättelse för det. Sen får han se 3000 bli frälsta. Det blir liksom en multiplikation med 1000 där. För varje förnekelse. Som Gud bara öser sin godhet och sin kärlek tillbaka över Petrus. Ja. Men poängen är att innan man har lärt sig läxan med att jag fixar inte det här, så kommer du att köra huvudet i väggen. Därför att det kristna livet öppnas inte genom egen kraft, utan det öppnas genom att vi lär oss att leva i flödet av hans godhet, hans nåd, hans kärlek. Därför kan Paulus säga, jag berömmer mig av min svaghet, av förföljelse, av ångest, av oro, ty när jag är svag så är jag stark. Varför det? Jo, därför att i hans svaghet så ger han Gud en möjlighet att komma med sin styrka. Och det har hänt ibland när jag har tappat bort det här, för det som frun brukar säga till mig, att ibland borde du lyssna på dina egna predikningar, Martin. Men jag har så svårt att lyssna på mig själv, så jag fixar liksom inte. Ja, men det är en annan sak. I alla fall så händer det att Gud har sagt till mig att när jag står så här, kom ihåg en gång jag var på en plats och predikade och så sa jag till Gud, vi har helande möte så det vore bra om du kommer lite helande nu. Nej, men du gör ju det här så bra så jag tänkte jag behöver inte dyka upp här. Fick jag bara snabbt säga förlåt mig, nu vart jag där igen. Och så fick jag bara kliva tillbaka och så hade vi, jag tror det var någon som varit helad från 20 års ryggsvärt och någon som varit helad från cancer. Just därför att jag insåg att jag kan inte det här. Och därför att jag inte kan det här så är jag beroende av att Kristus flödar genom mig. Och det är som Guds humor i det här. För nu när vi var på den här retriten, då var det en kvinna som var med i teamet och betjänade där. Och för 15 år sedan så stod jag och predikade i Oslo på ett möte. Och liksom när jag predikade på det där mötet så kommer det in en arg, deprimerad, alkoholiserad kvinna som inte kan komma loss från sina självmordstankar och sin ångest. Och så kom hon fram på förbön. Och hon är redan arg på mig efter predikan, för jag har sett glad ut och det var jobbigt för henne att jag var glad när jag stod här på predikan. Det kan man förstå, det blir ju så när hjärtat verkar ibland. Men hon kommer fram i alla fall. Och så när jag ska be för henne så bara känner jag en sån himmelsk glädje som kommer över mig. Och hon börjar med att tänka att här står jag och är deprimerad och ledsen. Och så skrattar han liksom när han ber för mig. Han flödar i den här glädjen som inte jag har och sådär. Och det var jättejobbigt för henne tills Guds ande rörde vid henne och hon föll ihop på golvet och så blev hon satt fri. Från självmordstankarna, satt fri från den här liksom bundenheten till alkohol. Och så kom hon till bibelskolan i Stockholm och blev en av mina assistenter under flera år. Tjena Gud idag, är inte det underbart? Och nu här på den här retriten, då fick jag komma fram till henne och så stod hon och kramade om mig och bad för mig när jag stod och grät för att jag behövde att Gud gjorde ett verk i mitt hjärta. Jag tycker det är starkt. Och det underbara är med det här evangeliet att du kommer aldrig bli en bra lärjunge för att du har ett bra track record. Utan om du läser evangeliet och du läser Korinthierbrevet till exempel, vad som är, det har jag talat om förut här många gånger, vad som är Paulus kvalifikationer, eller det som Paulus beskriver som kvalifikationer, så är det ju hela tiden att man har tappat sitt track record någonstans. Det är därför Bibeln inte döljer olika personliga misslyckanden. Jag menar David, en man efter Guds hjärta, var otrogen och mördade för att täcka över det. Abraham, trons fader, gav bort sin fru till ett harem. Inte en utan två gånger. Jag hade inte överlevt om jag hade försökt en gång. Sara log, eller skrattade egentligen, säger grundtexten, när hon hörde att ängeln sa att hon skulle bli med barn. Och så frågar ängeln, varför skrattar du, Sara? Och Sara då lägger ju på sig sin religiösa liksom mask och säger, nej, nej, jag skrattar inte, jag kände bara glädje i Herren. Och ängeln, jo, du skrattar visst. Men han säger inte det på ett anklagande sätt, på ett fingerpekande sätt. Han säger bara det för att han har mer kontakt med våra hjärtan än vad vi har många gånger. Ja. Och det är där någonstans allting börja. Och därför är det så, din brutenhet, ditt misslyckande, din kamp, din trasighet kan bli en framgång för Gud i ditt liv. Därför att det är det som är kontaktpunkten när han får tag på dig. Och ibland så höll jag på att säga sliter jag mitt hår, men det kan jag inte. Det är därför jag har rakat, men det gör så ont att behöva slita håret så ofta som man får göra ibland. Men när jag har teamare med mig så här, så tror de att vägen in i tjänst och vägen in i att liksom kunna leva, det är att jag får tag på det här, lär mig det här, kan det här och kommer in i ledarskap och allt sånt där. Och jag tänker, nej, det sista jag vill att du ska få grepp om det här och att du ska bli en bra ledare. Jag vill att du ska lära dig och förstå att du är en man och en kvinna som är djupt älskad av den himmelske fadern. Det är ju det som är hela poängen med aposteln Johannes. Den mest profetiska personen i hela Nya Testamentet efter Jesus. Han fick ta emot hela uppenbarelseboken. Eller hur? Han skrev ett evangelium och tre brev. Men när han pratar om sig själv så säger han inte profeten Johannes, aposteln Johannes. Utan han säger, jag är den lärjunge som Jesus älskar. Och poängen är att han kunde bära frukt. Därför att han hade lärt sig att ta emot. Och det kan vara bra att tänka på så här i semestertiden. Att bara låta far, låta Jesus översköljda dig med sin godhet och sin nåd. För det kommer leda till att andra människor också möter Gud genom dig. Den här gemenskapen i anden, vet ni. Att veta att Kristus bor i dig, va? Och han är din helgis, därför är ditt liv helgat, vad du gör. Jag menar, vi var på den här retriten, kom hem på torsdag. Och i fredag så var det dags för mig att uppfylla en årlig tradition. Och det är nämligen så här, att varje sommarlov så åker jag och köper ett nytt tv-spel till killarna. Och så spelar vi oss igenom det under sommaren. Och jag sa till frun, ni vet att nu har jag köpt nytt spel, så ikväll så gäller inga läggtid och imorgon så finns det ingenting som heter speltid, utan nu ska jag och killarna spela tv-spel. Ja, men solen skiner ute, ja, det bryr jag mig inte om. Gör du det för killarnas skull? Ja, alltså jag vill ju spela själv då, så att det gäller att vara smart på det sättet, man får två, ett. Men vet du vad jag upptäcker? Det blir provocerande för någon att jag säger att jag köper tv-spel till killarna på sommaren. Men det är mina barn, det är min familj, ni gör vad ni vill, det finns ingen fördömelse. Finns ingen, jag lägger ingenting, jag bara berättar. Så kul att se folks miner när man predikar ibland. Ibland så sitter folk och ler och nickar så, ibland så tittar folk. Som tror att jag mår dåligt för att de sitter och stirrar på mig. Det händer ju aldrig här, men ibland när man är ute och predikar så kommer folk som sitter och... Ja, det är deras problem och inte mitt. Men i alla fall, vet ni vad jag upptäckte? Jag upptäckte att det här är ju tillfällen som vi kommer ihåg, jag och barnen, och som vi pratar om. Ja, jag upplever att den här gemenskapen som vi hittar där vi ska klara ut det här spelet tillsammans, det är ju någonting som de kommer ihåg, för helt plötsligt så hakar de inte på det jag gör, utan jag gör någonting som de tycker är kul. Sen tycker jag att det är kul också i och för sig då, så att det är ju lite sådär. Men i alla fall, ni förstår poängen. Och det är ju så far gör, vet du. Det är ju så Jesus gör. Du behöver inte lämna ditt liv för att ha gemenskap i anden. Det är gnosticism, vet du. Det är dualism, det är inte kristendom, det är grekisk filosofi. Men istället så kommer Jesus och utgjuter sitt liv i ditt liv. Han delar dina intressen, delar ditt liv med dig och möter dig där du är. Har du tänkt på det någon gång? Vet du varför? Därför att ditt liv är viktigt för honom. Ja, men hur kan mina hobbies, mina intressen, det jag håller på med vara viktigt för Gud? Jo, men det är ju det jag säger. Guds kärlek är inte logisk. Gud älskar inte dig för att göra dig till en missionell lärjunge. Gud älskar inte dig för att du, utan Gud älskar dig. Och poängen är att den kärleken tar över så mycket att du inte kan låta bli. Den dummaste frågan jag får, det är liksom, hur hanterar man förföljelse? Hur hanterar man att sitta i fängelse? Det är alltså det är så att du blir så älskad av Gud att du kan inte låta bli. Hur ser man helande och mirakel? Alltså, jag menar, det är Guds kärleksspråk, va? Guds kraft, andens gåvor är Guds kärleksspråk. Inte, han älskar inte dig för att, men när han älskar dig så är det svårt för dig att inte ge det vidare. Jag har ibland de här bisarra dialogerna, vet ni, när folk kommer till mig och talar om för mig, så här ska vi förbereda oss på förföljelse i Sverige, så här ska vi förbereda oss på fängelse och tuffa tider och så här. Och jag sitter och tänker, ja, men går du och tänker på de här sakerna? Jag menar, och så tänker de att jag ska gå och tänka på det, och det ska vara där jag liksom lever någonstans efter det jag har varit med om. Men jag vill ju leva. Inte vill jag gå och tänka på hur tufft det kan bli, hur jobbigt det kan bli. Jag vill leva med Jesus. Sen är det hans ansvar att förbereda mig, vet du. Det är ju inte bruden som förbereder sig själv, utan far förbereder bruden för brudgummen. Och det är hans ansvar att se till att jag är redo, vet ni. Men det underbara är att i det så kommer du inte kunna låta bli utan att ge Jesus vidare. Så om du känner dig tom och du känner att ditt liv inte funkar och du känner att jag får inte till det, så kommer inte det hjälpa dig genom att du bestämmer dig att nu ska jag ta i lite till. För det kommer bara leda till att du blir ännu tommare och mår ännu sämre. Utan det du behöver göra är att låta Gud komma och betjäna dig där du är. Ja. Sen är det ju underbart och allt så här. Vi har flera missionsresor på gång, ledarkonferenser och grejer inför hösten. Och mycket spännande som är på gång i olika länder och allt sånt här. Men det är ju inte så att jag sitter och... Alltså, som ett äppelträd. Så ser du ju aldrig ett äppelträd stå och klämma för att det ska få fram frukt. Eller? Om han är trädet och vi är grenarna, så växer ju frukten därför att vi är kopplade till trädet. Det är inte min uppgift att producera frukt. Min uppgift är att förbli i honom. Därför att frukten växer där näringen finns. Jag menar, hur kan vi producera andens frukt? Hur kan vi bli mer ödmjuka? Det är inte det det handlar om. Därför att det handlar om att den helige ande är det här. Gud, far, är kärlek, glädje, frid, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, tålamod, självbehärskning. Och hur växer jag i tålamod? Inte växer jag. Har ni någon gång prövat det här med barn? Ni som har barn kan pröva det. Bestäm er så här att nu ska jag vara mer tålmodig med barnen. Jag ska inte bli arg. Jag ska inte tappa humöret. Jag ska vara pedagog. Och så låter du se hur det går. Det som kommer hända är att du kommer försöka och till slut så exploderar det. För att tålamod kommer inte utav att du försöker prestera det. Men vet ni hur tålamod växer? Tålamod växer utifrån att jag tittar tillbaka på mitt liv. Jag berättade om den här situationen för 15 år sedan när jag bad för den här kvinnan som blev satt fri. Och vi har hundratals berättelser om människor som har fått sina liv förvandlade. Bara nu här nyss så bad du för någon som varit helad från cancer och allt sånt där. Men jag har många gånger tänkt på det. Att hela den resan egentligen handlar ju om att jag har gjort mitt bästa, men det blev sällan så lyckat som jag hade tänkt. Är någon som kan identifiera sig med det? Ja. Det har byggt. Jag kommer ihåg, vi hade ett jättestarkt möte en gång. Vi hade ett hundratal människor som blev frälsta. Och en som var dövstum fick både hörsel och tal tillbaka i det mötet. När jag bad för personen. Ja. Och så sitter jag och tänker efter så här. Nu när jag tänker tillbaka på det här. Det var en 10 år sedan nu. Hur kunde du hela någon efter en sån dålig predikan som jag höll den kvällen? Och så ser jag framför mig hur Fader, Son och Helige Ande sitter uppe i himlen och säger så här ungefär att jo, han har ett gott hjärta den här killen, men han är inte den skarpaste kniven i lådan. Så vi får täcka för honom, för han är vår pojk, va? Men så säger de till Helige Ande att du får nog jobba lite med uppenbarelse och ta ett par änglar med dig, för han behöver mycket hjälp den här mannen. Och jag inser fortfarande av och till att jag inte är den skarpaste kniven i lådan. Jag hade en dålig dag på jobbet. Jag gjorde bort mig, jag misslyckades. Jag sa saker som jag ångrar. Jag gjorde saker som jag inte borde gjort. För jag är liksom som jag är. Ja. Men vet ni vad jag har upptäckt? Att Gud har aldrig någonsin tagit sin hand ifrån mig, vänt sig bort ifrån mig, sagt jag vill inte ha med dig att göra. Utan oavsett vad jag har gjort, oavsett vad som har hänt i mitt liv, har han alltid stått där och sagt okej, nu har du lärt dig ett sätt till som inte det funkar på. Låt mig göra ett verk i dig nu. Vet ni vad som händer då? När jag ser andra människor så tänker jag att Gud har haft ett väldigt tålamod med mig. Då har han säkert mycket tålamod med dig också. Frid. Alltså du kan inte prestera fram frid. Om du skulle komma till mig en gång så här, och så bara, nu är inte det sant då i vårt hem att det är väldigt mycket frid hemma, utan det är ganska, ja, det är som det, vi har tre barn sådär. Men om du skulle komma hem till mig och så vet du att Martin, han värderar frid och ordning jättemycket, och nu är det väldigt viktigt när vi kommer till Martin att vi manifesterar frid. Redan där så börjar du känna stressen komma, eller hur? För du vet att det är inte så hemma hos dig alltid. Nej, okej. Okay. Men vet du vad som händer? När jag inser att jag är villkorslöst älskad och att oavsett vad som händer i mitt liv så kommer Gud alltid vara där för mig i alla fall. Om jag misslyckas så lyfter han upp mig. Om jag är svag så styrker han mig. Om jag har trasighet på insidan så helar han mig. Då inser jag att det är ju inte hela världen om jag gör bort mig lite grann. För han är där och lyfter mig igen. Det är inte hela världen om saker inte går som jag hade tänkt. Därför att Gud är där och samverkar allting till det bästa. Kan ni se det? Vet ni vad som händer då? Ja, men då känner jag helt plötsligt att oj, wow, jag kan slappna av. För jag bär inte Guds rike själv. Jag bär inte mitt liv själv. Utan han bär mig. Och därför är det så befriande för mig att bara få stå här och säga att jag satt en hel vecka och grät som ett barn när Gud kom med sin faders kärlek och mötte saker i min barndom och gjorde saker i mitt liv som inte var färdigt. För det är ju underbart någonstans att man inte är färdig och att livet inte är perfekt. För det är liv. Vandringen, vägen med Jesus, innebär ju att man växer hela tiden. Och då är det väldigt gott att bara kunna säga att vi är inte, och vi håller inte alltid med varandra, vi är inte alltid på samma sida, men vi är på samma resa. Alltså hela vårt liv handlar ju egentligen om det här, att vi öppnar oss och släpper in lite mer av Guds tröst, Guds nåd, Guds kärlek. Och när det händer så gör han någonting. Och genom att han gör någonting i mig så har jag någonting att ge vidare till andra människor. Genom att han gör någonting i mig. Men om du tänker att det kristna livet är ditt projekt som du ska få till, så kommer du bli tommare och tommare och mer desillusionerad. För du fixar inte det här i egen kraft. Och därför så har Kristus kommit till dig, bor i dig och kommer med sin tröst, sin kärlek, sin uppmuntran, sin gemenskap, sin barmhärtighet och sin medkänsla. Så bygger han någonting in i ditt liv. Och min övertygelse är, den kärleken, den närvaron har kraft att förvandla världen. Den kärleken, den närvaron har kraft att liksom bryta igenom oavsett hur tufft motståndet är. Därför att det bygger inte på mänsklig kraft, utan det bygger på att vi släpper taget om våran egen prestige och våran egen duktighet och låter Jesus vara Jesus genom oss. Hänger ni med på det? Ja. Jag bara kände att jag ville dela det här inför sommaren, för att jag tror Gud vill göra dig till en väldigt bra mottagare den här sommaren. Jag tror att Gud vill överraska dig med sin godhet och sin kärlek. Jag tror att han vill överraska dig med sin tröst, sin medkänsla, sin barmhärtighet. Och jag tror att det är hela hans poäng. Han frälste dig inte för att han behövde dig. För han är ju Gud, eller hur? Alltså det ingår liksom i att vara Gud att du är ganska allsmäktig. Han frälste inte dig för att han är desperat efter arbetskraft. Han frälste dig för din skull. Och jag är medveten om att vi är kallade vi på olika sätt. Och så här, men problemet blir det att om du gör Guds kärlek och talar om Guds kärlek på ett purpose-driven sätt för mycket, på ett sätt som handlar om att det finns alltid ett syfte med vad Gud gör, då blir Guds kärlek aldrig ren. Därför att då blir det alltid en kärlek som gör någonting för att. Men Gud är ren kärlek. Gud är kärlek. Gud, han har inte kärlek. Han är ren kärlek. Och det betyder att han kommer aldrig älska mer eller älska mindre, utan han älskar fullkomligt hela tiden. Och eftersom han är vår pappa, eftersom han är Abba, så var ju hela hans tanke med Edens lustgård, med att han skapade människan, att han vill ha familj. Och oavsett var du befinner dig, oavsett vad du går igenom just nu, så finns det så mycket bara tröst för dig, omsorg för dig, kärlek för dig, uppmuntran för dig. Och jag har insett att även när man är i situationer där man kan bli hotad till livet för evangeliet, även när man är i situationer som är jättetuffa, så finns det någonting i den här kärleken som övervinner världen i alla fall. För att man inser efter ett tag att wow, om jag är så här djupt älskad, då kan jag ju inte förneka detta, lämna detta, gå bort ifrån detta och ge upp, utan hans kärlek tar mig hela vägen. Och jag bara kom hit idag med den här känslan att det finns kanske en del tomma hjärtan här just nu. Du känner du går på tomgång. Och vi kommer ha lovsång, nu ska vi ta nattvarden, så kommer vi ha förbön, men jag bara upplever att Gud vill fylla det här tomrummet med sin kärlek. Vet du? Jag upplever att han vill inte att du ska behöva gå på tomgång längre, utan fylla på med nytt bränsle. Han älskar dig precis där du är. Precis just nu så flödar hans kärlek och hans tröst till dig. Sån är vår far. Sån är vår frälsare. Så vi tackar dig just nu, Fader, för att du är här och betjäna oss. Vi tackar dig just nu för att du bara vill komma och göra någonting nytt i våra liv. Vi bara öppnar upp för dig just nu och tackar dig för din nåd och din kärlek. I Jesu namn. Amen.
Vi ska övergå i nattvardsstunden nu. Ni som ska vara med och betjäna kan göra det i ordningar. Och Martin kommer att leda. Efter gudstjänsten finns det också kaffe där ute. Det är familjen Hägerlind som har gjort i ordning kaffe åt oss. Så han är gärna kvar. Så finns det förebedjare som ni vet.
Hans bundna kropp i tårar dränkt, det honom la i Josefs grav, förseglad med en väldig sten, Messias lagd i ensamhet. O, prisa högt Herrens namn vår Gud, och prisa Gud i evighet. Med ändlös sång vill vi ära dig, vår Herre och vår Gud. Jo, tredje dagen i gryningen himmelens son uppstod igen.